Klockan börjar närma sig 8 och du kommer bli sen till jobbet. Vid spärrarna i Farsta Strands tunnelbanestation så fumlar du efter din plånbok men inser att du har glömt den hemma. Du kommer inte hinna gå tillbaka utan går igenom spärren bakom en äldre man som ger dig en irriterad blick. Tunnelbanevagnen är tapetserad med reklam från Folkhälsomyndigheten. Man kan få 10 000 kronor för att sterilisera sig om man är kvinna. 5 000 kronor som man. Du sätter i dina hörlurar för att stänga ute morgontrafiken.
Riksdagen väntas idag ta beslut om att avskaffa barnbidraget i sin helhet. Det blir i så fall det sista steget i en nedtrappning av bidraget som påbörjades för snart 5 år sedan.
Smogen i Stockholm idag gör att sikten ute på vägarna är väldigt begränsad. Det innebär ju också att halten av luftföroreningar är rejält.
Du blir avbruten av att någon tar tag i din axel. Det är en kontrollant tillsammans med 2 poliser. De ber att få se ditt åkort och du låtsas leta lite i handväskan innan du tittar upp och säger att du måste ha glömt det hemma. Istället för att skriva en bot och låta dig åka vidare så ber de dig att ställa dig upp. Du vägrar, men de ger dig inget val.
Nästa, Gullmarsplan.
Ni går av i Gullmarsplan och du leds in i en piketbil. Där blir du placerad i baksätet bredvid 2 killar. De har också åkt fast för plankning. Du försöker se vad ni är på väg genom polisbilens tonade rutor. Men efter bara en kvart så stannar bilen. När du tittar ut så ser du entrén till Karolinska sjukhuset i Solna.
Vi gör ett program om framtidens ödesfrågor. Vi människor ligger bakom de flesta av framtidens möjliga katastrofer. Är vi för många på en redan överfull planet? Och hur illa kan det bli om vi gör något åt det? Jag heter Viktor Lövgren.
Jag heter Fredrik Rammel.
Och jag heter Torill Kornfeldt.
Och du lyssnar på P3 Dystopia.
Du sitter i ett väntrum tillsammans med flera andra. En TV står på i bakgrunden.
Regeringen utfärdade tidigare idag ett undantagstillstånd för att hantera det som av flera experter och bedömare har kallats för en befolkningsexplosion.
FN-organet IPCC varnar nu för att den sista arealen regnskog i Amazonas kan komma att skövlas efter beslut.
Då och då kommer en sjuksköterska och några vakter för att hämta folk. En tjej som vägrade följa med blev lagd i bältesäng. Nästa gång de kommer så pekar sjuksköterskan på dig. Du blir förd till ett omklädningsrum där du tvingas byta om till en sån där blå sjukhusskjorta. Sen läggs du på en brits. Den känns kall under dina nakna ben. Du försöker säga något om att du ändå inte har några planer på att skaffa barn, men istället, allt domnar bort. Någon timme senare vaknar du. Du drar upp den ljusblå skjortan och ser ett stort R över magen.
I flera av avsnitten som vi har gjort är det en grej som har återkommit flera gånger. Och det är resonemanget att vi helt enkelt är för många på jorden. Alltså att vi är eller håller på att bli överbefolkade.
Vi har ökat väldigt snabbt i antal människor på jorden idag.
Torbjörn Ebenhard på Sveriges lantbruksuniversitet var inne på det. Ni vet han som vi pratade med i avsnittet om det sjätte massutdöendet.
Befolkning är ju i praktiken det som driver väldigt mycket konsumtion.
Och Mikael Höök som är expert på energisystem vid Uppsala universitet och som var med i vårt avsnitt om oljan.
Ja. Vi är ju absolut för många.
Journalisten och författaren Therese Uddenfelt.
Bland däggdjuren så är det vi eller råttorna som är flest. Jag tycker det säger någonting. Jag tror att under min livstid så har hälften av alla däggdjur försvunnit. Det är horribelt. Medan vi bara blir fler och fler och fler. Det är äckligt.
Men också kändisar har ju börjat prata om det här.
50 years ago, when the WWF was founded, there were about 3 billion people on earth.
Det här känns ju som en ganska bekant röst.
Now there are almost 7 billion. Over twice as many.
Ja, det här är ju Mr. Naturfilm, kan man väl säga. Sir David Attenborough från en föreläsning för organisationen RSA i London.
The population of the world is now growing by nearly 80 million a year. 1.5 million a week. 250,000 a day. 10,000 an hour. Growing.
Och när vi frågade er lyssnare i vår Facebookgrupp om vilket avsnitt som ni helst skulle vilja höra, så svarade ni med en ganska stor majoritet överbefolkning.
Och en som verkligen trodde att för många människor är lika med katastrof, och som var en av de första med att formulera det, det var en anglikansk präst och ekonom.
Thomas Robert Malthus was born in 1766.
Det här är Karen O'Brien. Hon är professor i engelsk litteratur och chef för humaniora vid Oxford University.
He was the son of a Surrey landowner, so he came from a comfortable family.
Malthus levde under upplysningstiden,
which was a period of revolution, European war, industrialization and rapid population growth.
Thomas Robert Malthus, han blir lite besatt av just befolkning, och 1798 så skriver han en essä,
The Essay on the Principle of Population,
som kanske för första gången formulerade den oro för befolkningsökning som i allra högsta grad lever än idag.
And what it postulated was, if you apply mathematical reasoning to the food supply in any given country, you will see that the propensity of population growth to outstrip food supply is very great.
Så han gjorde alltså en matematisk uträkning som visar att matproduktionen inte kommer att matcha befolkningsökningen.
Ja, för han kände på sig, utan att egentligen till en början ha någon data för att backa upp det här med, att befolkningen ökade mer under hans livstid än den typ gjort någonsin tidigare.
Somehow intuitively I think Malthus understood that he was living in a time of more or less population explosion by historical standards across Europe, but especially in Britain and France, and that this was bringing with it potential, in fact actual problems of scarcity and poverty and potential disaster.
För befolkningsökningen gick snabbare än någonsin tidigare när Malthus levde. Och för att fatta hur mycket snabbare kan vi bara titta på den mänskliga befolkningen historiskt. För 10 000 år sedan så var antalet människor på jorden ungefär 5 miljoner. Alltså tänk halva Sveriges befolkning på hela jorden. Runt 1650, alltså för snart 400 år sedan, så var vi 500 miljoner människor.
Alltså från 5 miljoner till en halv miljard på runt 9 500 år.
Exakt, och mellan 1650 och 1850, alltså på 200 år, så fördubblas befolkningen från 500 miljoner till 1 miljard. Så från att världsbefolkningen fördubblades typ vart tusende år, så gick nästa fördubbling på bara 200 år. Och sedan dess har det bara gått snabbare och snabbare. Och för Malthus så var det här sjukt oroväckande.
He talks about nature as being a kind of feast. A nature's feast is, he imagines, at a table. And there are only so many seats at the table that will allow everybody to have a meal.
Alla de som inte fick plats vid den här naturens festmåltid, vad skulle hända med dem då?
If people find themselves without a seat, they had better go away.
Okej, vadå go away?
Malthus menar att om man pushade gränsen för hur mycket människor jorden kan livnära genom mat och resurser, då är det oundvikligt att befolkningen kommer stoppas ändå.
Either by war, or by epidemic disease, or by famine. So those are the 3 natural mechanisms whereby population overextension will correct itself, unless somehow as a species we face up to this dilemma.
Det här är det Malthus blev mest ihågkommen för, att jorden helt enkelt kommer slå tillbaka mot oss människor om vi blir för många.
Malthus had the strange experience of becoming an adjective in his own lifetime, which doesn't happen to many people. And he is always positioned when he is an adjective as a gloomy prophet of doom, So it's in that context that Malthusianism as an adjective comes back in the 1960s.
Precis som Karen säger så kommer Malthus idéer tillbaka på 60-talet. Och då har befolkningen stigit till 3 miljarder. Den har alltså gått upp med 2 miljarder på bara 150 år. Befolkningsökningen har aldrig tidigare i historien gått så här fort. På tv-apparater runt om i USA så dyker en professor från Stanford upp på talkshowen Tonight Show med Johnny Carson med ett alarmerande budskap.
Den här professorn från Stanford heter alltså Paul Ehrlich. Och 1968 så släppte han och hans fru Ann Ehrlich en av de mest populära böckerna om överbefolkning någonsin. Boken The Population Bomb, eller Befolkningsexplosionen på svenska. Och vi ringde upp honom. Tänkte först att han kanske inte skulle svara. Men till slut.
Paul Ehrlich.
Och han var ganska så stressad. För trots att han nästan är 90 år gammal idag så har han fortfarande väldigt mycket att göra.
I am working very hard to try and avoid a collapse of civilization.
Och så ska man ju säga också att han älskar Sverige faktiskt på ett lite pessimistiskt sätt kanske.
I'm a great fan of Sweden and I come about once a year. I like to go to the Vasa Museum.
Sa han Vasamuseet?
Han sa Vasamuseet, ja.
That makes me feel that things have been stupid for a long time.
Men i alla fall, på 60-talet så är Paul en ung professor i ekologi i Kalifornien. Och under den här tiden börjar allt fler forskare och aktivister prata om människans negativa påverkan på miljön.
In the early 1960s, Rachel Carson started the modern environmental movement in the United States with her book Silent Spring, which was emphasizing quite properly the misuse of pesticides.
Men det var en grej som Rachel Carson och andra glömde bort.
The fact that the size of the human population is a critical factor in what happens to the environment, and that population was growing even faster then than it is today. And I thought it was important to bring home to people the fact that they should be considering human population size along with the other factors that were wrecking the environment.
Och det är det här som paret Ehrlichs bok Befolkningsexplosionen handlar om. Alltså stoppas inte befolkningsökningen så kommer världen gå mot en total katastrof redan ett decennium senare, alltså redan på 70-talet. De har ett kapitel i boken med bara dystopiska framtidsscenarier skrivna på ett väldigt så litterärt och spännande sätt.
Hur då? Alltså,
ja, men ett av scenarierna är skriven som en kort novell. Och då får man följa tre huvudkaraktärer. Den påhittade presidenten Burrell som tvingas införa den första livsmedelsransoneringen sedan andra världskriget inför valet 1984. Och han vet att det kommer ju få konsekvenser för valet. Liksom. Folk kommer inte gilla det här. Man får också följa husmodern Jane Gilsinger som kämpar med att livnära sin familj i en värld där den enda mat som finns är helt sönderförgiftad. Det är bara massa liksom farlig fisk med massa farliga ämnen i och sådär. Och sen får man följa Margaret Andrew som flyr från hungerupploppen som rasar i gettot där hon bor.
Ja, men förlåt, men det låter verkligen som att Paul och Anne skulle kunna skriva alla våra scenarier för Peter Dystopia.
Ja, men verkligen. Och det är ett annat, det finns tre scenarier i den här boken. Det andra scenariot är nästan ännu mer likt liksom de grepp som vi brukar använda i det här programmet. Då har Anne och Paul skrivit ihop en serie fejkade nyhetstelegram om en global pandemi av lassafeber som dödar 120 miljoner människor.
Ett huvudspår i den här boken är den här malthusianska föreställningen att befolkningen ökar snabbare än livsmedelsproduktionen. Och det är faktiskt inte jättekonstigt att man oroade sig för det just 1968.
För 60-talet var en tid med svältkatastrof i Kina, en svältkatastrof i Biafra.
The refugee children are fed with their one meal a day.
Och så ett utfattigt och befolkningstätt Indien.
And so we started the population bomb with the story about how different India was from the United States in those days.
Ja, Paul Ehrlich berättar att det var när han och hans fru Anne besökte New Delhi i Indien i mitten av 60-talet som han verkligen kände den här så kallade befolkningsexplosionen som han så länge har oroat sig för och faktiskt fortfarande oroar sig för. Han beskriver i början av boken hur det liksom stinker, hur människor bajsar på gatan, sover på gatan, tigger, det är dammigt, rökigt, det är trångt. Och han skriver till och med att det, citat, har en prägel av helvetet.
Seeing the conditions in India was a very educational thing for Anne and me.
Befolkningsexplosionen sålde i miljontals exemplar och politiker över hela världen börjar uppmärksamma befolkningsfrågan.
If the present trends continue, it's going to be mean.
Här har vi till exempel Richard Nixon ett par år innan han blev president.
That 115 million people, this increase in population, most of it's going to go to the cities, that's the trend.
Och han pratar om problemet med överbefolkning i USA-städer.
And our cities are going to be choked with people. They're going to be choked with traffic. They're going to be choked with crime. They're going to be choked with pollution.
Man kan väl säga att stämningen kring överbefolkning minst sagt var upptrissad.
Ja, för det var ju inte bara Paul Ehrlich som forskade på befolkning och som kom fram till obehagliga slutsatser.
Dr. Calhoun wanted to find out what would happen to a mouse colony.
Beteendevetaren John B. Calhoun till exempel, han gjorde ett överbefolkningsexperiment på möss.
Given everything mice need except living space.
Där är en film från National Institute of Mental Health från början av 70-talet. Och de pratar om John B. Calhouns kanske kändaste experiment, Universe 25, även känt som Mouse City eller rent av Mouse Utopia.
The result was chilling.
Experimentet gick alltså ut på att låta flera möss bo i ett litet inhägnat mussamhälle med fri tillgång på mat och vatten och utan hot från rovdjur och sjukdomar. Och det låter ju som en utopi då, som sagt. Men
the population of the mice doubled every 60 days.
Populationen blir större och större och det blir trängre och trängre.
The use of resources became unequal.
Och i och med det här så börjar beteendet hos de här mössen förändras radikalt.
Violence became prevalent.
De blir mer och mer våldsamma. De börjar ägna sig åt misshandel, våldtäkt och kannibalism.
Certain individuals became targets of repeated attack. These individuals would have badly chewed and scarred tails.
Den sista fasen för de här mössen kallar John B. Calhoun ganska slagkraftigt då för dödsfasen.
Although the mouse utopia could house 3000, the population began to decline at 2200. Dr. Calhoun concluded that the mice could not effectively deal with the repeated contact of so many individuals.
På bara ett år så har den här musutopin lett till massdöd, depraverat, sjukt beteende och till slut total utrotning. En dystopi istället för en utopi, helt enkelt.
Dr. Calhoun's experiment is a classic example of a typical population and its growth when left unchecked.
John B. Calhoun kallade det här beteendet för behavioral sink, och han tänkte sig att det kan hända människor också. Alltså att överbefolkning och trångboddhet kan göra folk helt galna.
Perhaps the most chilling conclusion from his Mouse City studies, says Dr. Calhoun, is that once this change in social behavior occurs, it apparently cannot be reversed.
Otroligt mörkt där.
Det är väldigt mörkt, men vi ska också säga att det här experimentet har fått väldigt mycket kritik. Inte bara för att det var ganska oetiskt mot de här stackars mössen, men också för hur John B. Calhoun drog paralleller till mänskligt beteende. Enligt flera kritiker så berodde det här sjuka beteendet hos gnagarna och experimentens dystopiska slut snarare på att de här mössen blev väldigt inavlade, och det var också det som förändrade hur hela systemet fungerade. Även om det fanns väldigt stora problem i den här studien så fick den ett populärkulturellt och samhällsmässigt stort genomslag. De här konsekvenserna fördjupade människors rädsla för den här totala misären som överbefolkningen skulle kunna leda till.
We said at the very start of the population bomb something that has been much criticized, namely the battle to feed all of humanity is over. In other words, you got to remember, it isn't a question of whether or not the population will stop growing. The only question is, does it stop growing because we've humanely limited reproduction, or does it stop growing because most people die off?
You seem very, very, very pessimistic.
I'm trying to be very, very realistic.
Men sen efter 60-talet så hände något.
Ja, man kan väl säga att Paul och Annes oro för att flera fattiga länder skulle gå mot en total svältkatastrof, ja, det blev ju inte riktigt så. Och det har ju gjort att Paul, rättvist eller inte, har fått väldigt, väldigt hård kritik. Han har sedan dess avfärdats som lite av en domedagsprofet, precis som Thomas Robert Malthus. Och det är en enskild händelse i historien som många brukar tillskriva miljoner människors räddning från svält.
There's no simple answers to these very complex problems. People today want to oversimplify.
För 1970 så får agronomen Norman Borlaug Nobels fredspris.
We're having troubles now feeding this hungry world.
Och hans bidrag till vetenskapen
förändrar totalt förutsättningar för matproduktion.
Det här är Stefan Wirsenius.
Jag är forskare på Chalmers inom klimat och miljö.
Stefan Wirsenius berättar att den teknik som Norman Borlaug var med och utvecklade drastiskt ökade den globala kapaciteten för matproduktion.
Med kvävegödsel producerad med den tekniken så blev den så pass billig så man kunde börja använda den i större utsträckning.
Det här har kallats den gröna revolutionen, alltså att man lyckades förädla grödor och effektivisera bevattningstekniker och bekämpningsmedel på industriell skala, särskilt i den fattigare delen av världen.
Och skördarna har därigenom mer än så femdubblats jämfört med hur de var innan den tekniken kom.
Och om man tittar på statistiken över svält och undernäring sedan 1960-talet när Paul Ehrlich var som mest aktiv, så är det helt otroliga siffror.
Enligt databasen Our World in Data så dog över 16 miljoner människor av svält under 60-talet. Och då hade vi mellan 3 och 4 miljarder människor på jorden. Men mellan 2010 och 2016 så räknar man med att färre än 300 000 människor dog av svält, trots att vi nu är fler än 7 miljarder.
Och det är inte bara svälten som gått ner. Den globala undernäringen har också minskat de senaste decennierna. Så det är många forskare som tycker att det är svårt att koppla samman hunger med befolkningsmängd. Snarare har det oftast att göra med politisk stabilitet och ekonomisk jämlikhet.
Men trots det så har frågan om överbefolkning återaktualiserats de senaste åren.
A population explosion that threatens our forests and oceans, our ability to feed ourselves. A demographic disruption that endangers peace and stability, sparks conflict, even war.
Så det är inte alla idag som tycker att det är rimligt att avfärda Paul Ehrlich som en domedagsprofet.
Ja, man ska nog inte säga att han hade fel.
Det här är Frank Götmark.
Professor i ekologi och naturvårdsbiologi. Och jag bedriver bland annat då ett forskningsprojekt om överbefolkning.
Han ser precis som Paul Ehrlich befolkningen som en faktor i många av framtidens ödesfrågor. Inte minst miljön.
Den totala miljöeffekten, den uppstår genom en enkel ekvation kan man säga. Antalet individer gånger den genomsnittliga konsumtionen per person. Så pass enkelt är det faktiskt.
Hur många vi påverkar ekosystemen?
En miljon arter som riskerar att dö ut.
Och det i sin tur påverkar saker som penicillin och antibiotikaresistens?
Vi har tusentals antibiotika. Vi kan hitta många fler om vi inte under tiden utrotar många av de här organismerna.
Och så klimatförändringarna då?
Även där måste du ha med antalet människor i ekvationen.
Enligt Frank Götmark så är vi för många överallt. Dels här i Sverige och andra västländer som konsumerar på ett ohållbart sätt.
Men sen så ökar ju världsbefolkningen starkt på andra håll. Och det ger ju ännu starkare effekt med tiden förstås.
Men Frank oroar sig också för att den gröna revolutionen kan vara på väg att klinga av.
Och nu ser man ju hur skördar stagnerar. Alltså uttaget per areal stagnerar samtidigt som befolkningen ökar så starkt. Och i det sammanhang talar man mest om klimateffekter och konsumtion. Men den starka effekten där, och det visas också i många vetenskapliga uppsatser, det är befolkningsökningen som kommer att slå hårt på detta med att vi inte kan öka skördarna. Och det är det som gör att det är så tragiskt att frågan inte uppmärksammas mer.
Ju fler människor vi är, desto mer mat behöver vi producera. Och för att producera mat så behövs det mark, och mängden mark är en begränsad resurs i världen.
Stefan Wirsenius på Chalmers. Han håller delvis med Frank Götmark. Han tycker att vi på ett sätt redan är överbefolkade.
Det är ju redan ett problem. Det märker vi för att på ett sätt att det sker avskogning i tropikerna för att öka matproduktionen. Om vi vore 1 miljard istället så skulle ju alla de problem vi pratar om när det gäller matkrisen och klimatkrisen, de skulle vara mycket lättare att lösa.
Men enligt Stefan Wessenius är hur många människor som är för många människor helt kopplat till vad vi äter och hur effektivt det vi äter produceras. Skulle vi äta bara växtbaserad kost skulle vi ha plats för många miljarder fler människor.
Då skulle det nog kunna vara flera gånger mer än 10, alltså kanske 20-30 miljarder. I den storleksordningen skulle vi äta lika mycket nötkött som man gör i Brasilien eller Argentina. Då tror jag inte, då funkar inte ens 10 miljarder. Förmodligen börjar man närma sig vad, så här, hur många människor som faktiskt kan leva på planeten utan att vi måste liksom avskoga precis allting och odla upp precis varenda fläck för att få mat så det räcker.
Nötkött kräver otroligt mycket skogsskövling och det tål upprepas även om det gjorts i tidigare avsnitt att nötköttskonsumtionen absolut inte ser ut att minska globalt.
Nej, verkligen inte. Den ökar ju, och den ökar ju i takt med befolkningen, men den ökar också i totalt sett ökar den mer, så att konsumtionen per person ökar och det beror ju på att större delen av världen håller fortfarande på att gå från relativ fattigdom till liksom mer välbeställt. Och till exempel i Kina har ju varit en sån utveckling att köttkonsumtionen har ökat jättemycket per person i takt med att kineser har blivit så här, som global medelklass, nu kan man väl säga.
Många verkar vara överens om att befolkningsmängden påverkar det mesta. Miljön, matförsörjningen, den biologiska mångfalden, klimatet. Och alla verkar också överens om att vi kommer att bli flera miljarder fler i framtiden. Nu ska vi ta reda på hur vägen dit kommer att se ut mer konkret. Och vi kanske ska börja med hur många vi är precis just nu.
Just nu är vi ungefär 7,7 miljarder människor på jorden enligt FN. Och de flesta av de här siffrorna kommer från olika FN-rapporter.
Och vi blir fler hela tiden.
In about 25 years we've gone from a fear that our world population would reach about 24 billion by the end of the century.
Det här är Sarah Harper, forskare vid Oxford University.
Och vi hör henne i en föreläsning från 2016.
To a belief that we will go from the current 7 billion to about 10 billion and then flatten.
Det hon beskriver är vad många demografer räknar med just nu. Att vi 2100, alltså om typ 80 år, kommer landa på en befolkning någonstans mellan 10 och 11 miljarder. Lite olika i olika beräkningar. FNs senaste rapport räknar till exempel med 10,9.
Men ser man det här i ett historiskt perspektiv så har någonting viktigt hänt med ökningen av befolkningen.
Population carried on growing since the 60s, but the rate of change began to fall really, really, really fast.
Det här är Sarah Harpers kollega Danny Dorling. Han är professor i social geografi på Oxford University och expert på befolkningsfrågor.
It was about 2.1% a year 68-69.
Från 60-talet så börjar ökningen av världens befolkning i procent då minska.
It rapidly goes down to 2, 1.9, 1.8 and so on. It's now approaching about 1%. It's going to be heading in about 2 or 3 years to 0.9%.
Vi blir visserligen fler, men hastigheten på ökningen har minskat.
And the reason is that in about 2/3 of the world's countries, women's fertility has fallen to round about replacement. So at, on or near round about 2 children.
År 1990 så fick kvinnor i världen i snitt 3,2 barn under sin livstid. Det här har nu fallit till ungefär 2,5 barn per kvinna per livstid. Och till 2050, så ungefär om 30 år, räknar FN med att den här siffran kommer vara nere på ungefär 2,2 barn per kvinna under hennes livstid.
Okej, så för 30 år sedan så fick kvinnor i världen lite mer än 3 barn i snitt. Idag ligger vi på 2,5. Och om ungefär 20 år så kommer vi sjunka till 2,2 barn per kvinna.
Ja, det är FNs beräkningar.
Okej, men det finns ju ett mått på att om varje kvinna får 2,1 barn, det är då det blir en stabil population, en stabil befolkning. Betyder det att till år 2050 då så kommer världens population att ha planat ut, alltså i alla fall nästan då?
Nej, inte riktigt. Grejen är att det är ganska lång tid innan en sänkt fertilitet verkligen slår igenom och leder till att befolkningen minskar. För hur många barn som föds beror ju också på hur många kvinnor som redan har fötts och som kommer att få barn under sin livstid, även om de ska få färre barn.
Jag hänger inte riktigt med, du får förklara lite mer.
Okej, men det kanske är enklast att förklara med ett exempel. Japan är ett land som har haft väldigt låg fertilitet väldigt länge. I snitt så blev antalet barn som varje kvinna födde, det blev lägre än 2,1, det vill säga ersättningsnivån. Det blev lägre än det redan 1974 och har varit det sedan dess. Så sedan 1974 så har det fötts färre barn i Japan än vad som egentligen behövs för att hålla befolkningen stabil. Men på grund av de här långa effekterna så har inte Japans befolkning börjat minska förrän 2010.
Så det tar liksom 30 år innan man börjar se på den totala befolkningen att den går ner.
Precis, sen finns det andra effekter också, till exempel om folk lever längre och hur folk immigrerar eller emigrerar. Men det kallas för population momentum, den här effekten att fertilitetsförändringar tar ett lång tid när de slår igenom på hur många som faktiskt finns i ett land.
The main reason we're adding a billion people is that old people are not dying. They're living a little longer all over the world, in India, in China. It's the same people, they're just not dying. A small part of the reason are extra babies.
Så i praktiken beror befolkningsökningen just nu på de här tre sakerna. Att kvinnor som redan är födda skaffar barn under sin livstid. Att människor lever längre, blir äldre. Och den sista delen är att det i snitt fortfarande föds fler barn än vad ersättningsnivåerna är på jorden.
Fast det finns ett men i de här projektionerna.
Remember I said that we were going to go from 7 to 10 billion.
För även om det globala snittet närmar sig 2,1 så är barnafödandet högt i en del länder.
I 55 länder och områden så föds det fler än 3,5 barn per kvinna. Och i strax över 10 utav dem så är snittet fortfarande 5 eller fler barn per kvinna.
De flesta av de här runt 10 länderna ligger i subsahariska Afrika. Och projektionerna på en världsbefolkning mellan 10 till 11 miljarder fram tills år 2100 bygger på flera antaganden om fertiliteten i de här länderna.
Well, this is based on the idea that in fact the childbearing rate of these countries, which currently is between 4 and 8, that the UN presumes that women in these countries are going to reduce their fertility down to about replacement by about 2050.
Men om barnafödandet inte går ner så snabbt som de här projektionerna antar,
then we will move to a situation and we could have a scenario when maximum population is nearer to 20 billion rather than the 10 we have at the moment.
The extra people, the vast majority of the extra people are not the problem on the planet.
Danny Dorling från Oxford University igen.
The people who are burning the carbon, who are reducing the biodiversity, who are primarily responsible for the extinction of species, is a very small group of us who stopped having many babies a long time ago.
Han tycker att det finns andra saker att oroa sig för än befolkning specifikt.
You know, you can worry about soil being washed away, you can worry about the lack of water in the right places, you can worry about the fact we eat too much meat or that the most common bird is a chicken. You can definitely worry about the temperatures rising dramatically and very little sign of a slowdown in our emissions. You can worry about nuclear war. But worrying about a few people, the fewest rate of people being born in poor countries, you just haven't got your priorities right.
Så om man tittar på konsumtion så skulle man kunna säga att Sverige är mycket mer överbefolkat än till exempel Indonesien eller Nicaragua, eftersom vi konsumerar mycket mer resurser per person.
Och här någonstans finns också lite av det som många tycker blir lite obehagligt med alla diskussioner om överbefolkning. Att man ofta pratar om fattiga människor långt borta när det handlar om jordens resurser. Snarare än att till exempel vända blicken mot sig själv, att säga så här: vi i Sverige kanske är för många.
Då blir det ju väldigt lätt, det är liksom mindre motstånd att göra lösningar som är i fattiga länder, för det är billigare, det är till synes enklare.
Det här är Clara Fischer, docent i landsbygdsutveckling.
När de här människorna som pratar om att vi måste minska befolkningen för att vi kan inte minska folks vilja till välfärd, då är det en idé om att det är lättare att minska befolkningen än att minska välfärden.
Sommaren 2019 var hon med och skrev en debattartikel i Dagens Nyheter om överbefolkning. Och Clara Fischer tycker sig se ett nytt samtalsklimat växa fram kring miljö och befolkning som gör det lättare för människor i rikare länder att skjuta bort sitt eget ansvar.
Och också på något sätt en idé om att det är mer okej att minska befolkningen än att minska folkets välfärd. Och det här diskuteras ju inte, utan man pratar bara om som att vi måste minska befolkningen för det finns så mycket människor. Men jag tycker att man i den frågan, man måste lägga till det här att varför är det rimligt att vi pratar om att fattiga länder måste säga till människor i sina länder att få färre barn, men det är inte okej att ha statlig styrning av våran välfärd i rika länder. Vi måste ha den diskussionen också.
Dessutom är historien full av exempel på när fokus på överbefolkning har fått obehagliga konsekvenser för just fattiga människor.
Always beneath the worry about too many people, that there's almost always something a bit nasty, it has to be said.
Danny Dorling från Oxford igen.
And part of the reason for that, because of course there are enough people on the planet, part of the reason for that is a sense of we want more people like us, essentially white people. So as soon as you scratch the surface of the population debate, it doesn't take very long to get to a sense of underlying prejudices.
Och det här med att fördomar och en vilja att kontrollera befolkningen hör ihop, det har vi flera historiska exempel på. Det kanske tydligaste är förintelsen av 6 miljoner judar. Men en annan typ av befolkningskontroll skulle aktualiseras efter andra världskriget. Mitt under kalla kriget började politiker, akademiker och andra makthavare i västvärlden oroa sig för att befolkningen i Latinamerika, Asien och Afrika ökade för snabbt. Man tänkte att det här skulle skapa social oro, öka stödet för politiska rörelser som kommunism och att
global overpopulation was in some ways linked to economic underdevelopment.
Det här är Savina Balasubramanian, professor i sociologi. Hon har forskat på befolkningskontroll i Indien under efterkrigstiden.
And that it would be in government's best interest to control or to curb or to reduce excessive population growth in order to jumpstart economic development.
Och enligt Savina så var den indiska regeringen på 50-talet själva intresserade av att få ner sin befolkning som en del i sin fattigdomsbekämpning. För vid den här tiden så var Indien ett fattigt land och man hade svårt att genomföra de reformer som man ville genomföra. Och då kliver en annan aktör in i Indien. En aktör som ska bli helt central för att verkställa Indiens befolkningskontroll.
It was really American private foundations and foundation-sponsored social scientists that were at the front and center of that movement.
Och just i fallet med Indien ska de här västerländska stiftelserna få ett särskilt stort genomslag genom en sociolog anställd av The Ford Foundation.
Douglas Ensminger. And Ensminger was very pivotal in helping popularize population control among Indian government officials.
1951 får Douglas Ensminger jobbet som chef för Ford Foundation i Indien med uppgiften att hjälpa landet att minska sin befolkning. Och han lyckas snabbt få indiska politikers förtroende, inte minst landets första premiärminister, Nehru.
So he and Nehru had a very deep and abiding relationship of sorts. Ensminger had a blank check to do whatever he wanted in the field of family planning in India.
Och Douglas Ensminger kommer snabbt fram till att bara promota så här preventivmedel som kondomer eller spermiedödande medel, det räckte inte för att få ner befolkningen snabbt. Han och The Ford Foundation börjar lobba mot den indiska regeringen för att de ska börja implementera steriliseringsprogram. Framförallt vasektomi för indiska män, men även sterilisering av kvinnor. Och sättet som den indiska regeringen börjar arbeta med det här är vad som kallas lite obehagligt för steriliseringsläger.
Usch.
Det låter ju extremt obehagligt. Men till en början så var de här lägren mer som festivaler.
What would happen is that at these camps there would often be informational posters, exhibits and even song and dance routines by local storytelling and song and dance troops that would preach the economic and the health virtues of having smaller families and of using contraception.
Och till en början så är sterilisering främst inte tvingande i Indien. Men 1975 ska någonting hända som gör att hela den här infrastrukturen för sterilisering som Douglas Ensminger och The Ford Foundation har varit med och byggt upp, att den ska börja användas på ett helt nytt, mycket mer brutalt sätt.
I'm happy that the election has once more given me the opportunity.
Året är alltså 1975 och nu har Indien en ny premiärminister, Indira Gandhi. Hon har suttit vid makten i runt 10 år, men börjar tappa stöd. Och för att bevara sin makt utlyser hon ett undantagstillstånd. Och i samband med undantagstillståndet accelererar den indiska regeringen steriliseringsprogrammen, officiellt som ett sätt att bekämpa fattigdomen.
That thousands of people, especially in the north of the country, were coerced into undergoing these procedures by the police or by private motivators.
Att åka buss utan biljett till exempel, det kunde i sig vara ett skäl till att tvångssteriliseras.
Och det var ju det här som vi byggde historien i början av det här programmet på. Men det var ju inte bara folk som blev haffade på bussen som blev tvångssteriliserade heller.
En metod kunde vara att man erbjöd människor som var hungriga och törstiga efter en torka mat och pengar mot att de steriliserades.
In fact, many women were sterilized without consent right after giving birth in a government-sponsored clinics. Many of them hadn't finished having the number of children that they wanted to have, and oftentimes did not understand what doctors and nurses were suggesting that they do. And this was true even of the men who were either convinced or coerced into accepting sterilization.
Sterilisering av kvinnor är dessutom mer komplicerat än att sterilisera män. Det är ett ganska komplicerat ingrepp som innebär att man knyter ihop äggledarna mellan livmodern och äggstockarna. Och det här var ingrepp som genomfördes i temporära tält av läkare och sjuksystrar som inte alltid riktigt visste vad de gjorde.
And that they reused their surgical instruments without sterilizing them on multiple patients, which of course led to the transmission of infections and sepsis, oftentimes resulting in fatalities as well as injuries.
Den här mest intensiva steriliseringskampanjen i Indien pågår mellan 1975 och 1977 under Indira Gandhis undantagstillstånd fram tills att hon förlorar makten i ett val 1977.
Almost 32 million sterilizations were conducted in India from the late 1950s through the end of the 1970s, with the majority of them peaking in the time of the emergency in the mid 1970s.
Exemplet från Indien visar ju hur ett starkt fokus på befolkningskontroll kan leda till massiva övergrepp på fattiga människor. Och även om det var den indiska regeringen som själva genomförde tvångssteriliseringar så gjordes ju den möjlig med stöd från västerländska organisationer och regeringar som i sin tur drevs av en oro över en global befolkningsexplosion. Men det finns ju ett annat land också i Asien som i likhet med Indien gjorde stora ansträngningar för att få ner sin befolkning. Åtgärder som har fått konsekvenser.
Welcome to the most miserable place in China for lovers. Here where single men sit around all day it seems with nothing to do. You come across them everywhere.
Det här är ett reportage från Al Jazeera som beskriver situationen för män i en by i den kinesiska provinsen Hainan.
They tell us they've all given up on finding a wife. In a country where there are more men vying for fewer women, they say they've got little to offer.
Och i reportaget får vi träffa 4 bröder som är 30 och 40 års åldern och som helt enkelt har svårt att hitta en partner.
I'm 40. There's no wife for me. I just drink every day.
Men vadå, det är väl ingen mänsklig rättighet att hitta en partner?
Nej, men jag tänker att det ändå påverkar en ganska mycket om man inte har några möjligheter att dejta eller träffa någon överhuvudtaget.
Ja, det kanske känns ensamt.
We are poor. I guess we can work harder, but finding a wife is even harder than making money.
Anledningen till att många män befinner sig i den här situationen i Kina, särskilt på den fattiga landsbygden, är att könsobalansen är stor. Man räknar med att det är ungefär 30 miljoner fler män än kvinnor i landet.
Nästan ända sedan Folkrepubliken Kina bildades så hade man lite olika varianter för att försöka begränsa befolkningen. Det vill säga att politikerna försökte se till så att varje familj fick så få barn som möjligt. Precis som i Indien så såg man risker med att ha en stor fattig befolkning.
Först handlar det om informationskampanjer, tillgång till preventivmedel, ni vet, de klassiska grejerna. Och det gjorde att födelseantalet i Kina gick ner ganska mycket.
Men så 1980 1990 så skapade man en gemensam ettbarnspolitik för hela nationen för att försöka få befolkningen att krympa ännu mer.
Trots att då många familjer redan självmant hade begränsat sitt barnafödande så var det ju många familjer som fortsatt ville ha mer än ett barn.
Det här är Lisa Eklund. Hon är docent vid institutionen för sociologi i Lund. Och hon forskar bland annat om vilka effekter som ettbarnspolitiken har fått i Kina.
Men det var ju jättemånga familjer som absolut inte var beredda på det. Särskilt då inte ifall den förstfödda var en flicka.
Många familjer kände att om de bara kunde få ett barn så var det mycket mer värdefullt att få en son. Så i många fall så har flickfoster aborterats, nyfödda flickor har lämnats till barnhem, man har adopterat flickor till USA eller Europa och i vissa fall så har man till och med dödat flickfoster eller nyfödda flickbarn.
Det var ju liksom mycket tvång att man undersökte kvinnor på en regelbunden basis. De var tvungna att göra gynekologiska undersökningar var tredje månad för att se till att deras spiral satt på plats om de nu inte var steriliserade och så att de inte hade dratt ut den för att kunna bli gravida.
Ibland så tvingades kvinnor till och med att göra abort för att de bröt mot ettbarnsregeln.
Och i vissa fall så kanske de tvingades att lämna sina hem och föda barn på annan ort. Och det hände att man trots allt födde fler än ett barn då, att man fick betala böter fick man göra. Var man statsanställd så kunde man förlora sitt jobb. Vilket ju var ett väldigt starkt incitament att inte ha mer än ett barn.
Den här ettbarnspolitiken ledde alltså till enormt lidande. Men lyckades den här hårdföra politiken få ner befolkningen då?
Grejen är att det är inte så lätt att svara på. Kinesiska myndigheter hävdar själva att den här politiken har förhindrat 300 miljoner födslar. Men kritikerna menar att det är väldigt svårt att mäta om det är sant. För samtidigt så skedde det ju väldigt stora andra förändringar i världen.
Ser man på de omkringliggande länderna så har ju födelsetalen sjunkit väldigt snabbt där också. Så nu i efterhand så kan man ju undra liksom, vad hade hänt i Kina om de inte hade haft den här drastiska enbarnspolitiken och allt lidande som har kommit med det.
Idag är det ju i princip ingen som vill gå tillbaka till den här typen av åtgärder som ettbarnspolitik eller tvångssteriliseringar. Men samtidigt är ju frågan om överbefolkning tillbaka, ofta kopplat till klimatkrisen eller en oro för en framtida matkris. Fertiliteten globalt den ligger ju på runt 2,5 just nu.
Det här är ganska nära det som kallas för ersättningsnivåerna för att hålla en stabil befolkning. Men den här fertiliteten är ganska snedfördelad. Och det finns fortfarande områden där kvinnor i snitt föder många fler barn än så här.
Och det handlar ju främst om länder i subsahariska Afrika som vi har varit inne på tidigare i programmet.
And I'm going to start with a woman called Naga who was born in Niger.
Sarah Harper, forskare vid Oxford University som vi hörde tidigare i programmet. Hon har skrivit en bok om befolkningsförändringar i världen idag. I boken tar hon upp tre olika fall. Hon jämför tre kvinnor födda 1975 i tre olika länder och en av dem är Naga från Niger.
Shortly after her 13th birthday, Naga's parents married her, their eldest daughter, to a 52-year-old friend of her father. Her first child, a girl, was born one year later, and now, at 40, Naga has had 15 pregnancies and given birth to 9 live babies.
Och i Sarah Harpers beskrivning av Nagas liv så tar hon upp en del aspekter som påverkar barnafödande.
Now, Naga has very limited education, like 98% of girls in Niger. She left school before secondary education, and like half the girls in her village, she was married by the age of 13. She sees herself as very fortunate, unlike several of her friends who are also married to much older men at a very young age. She escaped the damage and the death caused by very young childbirth, and all but one of her children are still alive.
Grejen är att det såg ut ungefär så här när Malthus började intressera sig för befolkningsfrågor på 1800-talet, alltså i Europa såg det ut så här.
In England in about 1750, there was high fertility, high mortality.
Barnadödligheten var hög och kvinnors tillgång till utbildning var väldigt, väldigt begränsad.
So lots of births and lots of deaths, particularly of babies and infants. And that's exactly what we see today in Niger, exactly the same.
Och det är en sak som är gemensam för när fertiliteten har gått ner i Europa, i Latinamerika och Asien. En metod som visat sig funka varje gång.
Och det är dessutom en metod som varken handlar om att bestämma över andras kroppar eller över andras val.
The major reason that fertility is plummeting worldwide is that women increasingly are in a position to decide how many children they want and when they have children rather than the man making that decision.
Att öka kvinnors självbestämmande rätt och deras rätt till utbildning.
So you keep them in school, you keep them out of the marriage market. You give them the skills they need to go out and do other things, but you change mindsets. So education is seen as absolutely essential.
Utöver utbildning så är det saker som rätten till preventivmedel och bra mödravård som de experter som vi har pratat med tar upp som bra åtgärder för att få ner födelsetal generellt. Men det handlar också om att kvinnor ska kunna försörja sig själva.
Och hennes möjligheter på arbetsmarknaden.
Lisa Eklund igen.
Är ju jätteviktiga faktorer för att förstå varför kvinnor föder färre barn och varför de föder barn senare i livet.
You could sum it all up in a single word actually, urbanization.
Det här är John Ibbitson, en av författarna till boken Empty Planet, i en intervju med den kanadensiska TV-kanalen CPAC.
And four big things happen when people move from the countryside to the city.
Alla de här grejerna som är nyckeln till att födelsetal sjunker, alltså utbildning, jobb och att som kvinna kunna bestämma själv, det har allt att göra med urbanisering.
First, children go from being an asset, another pair of hands to work in the fields, to a liability, just a mouth to feed. The second thing that happens is women become educated. They have access to schools that they didn't have when they were in the country. They have access to media that they didn't have when they were in the country. They have access to other women as well. And as women become more educated in urban environments, they begin to demand some control over their lives.
Den här processen sker just nu i de länder som vi har pratat om som har höga fertilitetsnivåer, som till exempel Nagas hemland Niger.
Sub-Saharan Africa is urbanizing. As it urbanizes, girls are getting education. As they get an education, they choose to have fewer children, fertility rates decline.
Och ett land som har urbaniserats mycket fortare de senaste decennierna är Kina. Och den här snabba urbaniseringen i kombination med en aggressiv ettbarnspolitik har gjort att de idag oroar sig för något helt annat än överbefolkning.
De är bekymrade för att födelsetalen har sjunkit för lågt. Nu så vill de ju att par ska ha två barn.
Officiellt gav Kina inte upp sin ettbarnspolitik för en helt nyss. Men sen 2016 har man istället en tvåbarnspolitik. Att alla familjer ska skaffa två barn. Men det funkar inte riktigt. För samhället i Kina har redan anammat att det är positivt att bara ha ett barn.
För att det är ju väldigt dyrt att ha barn i Kina. Skolgången ska vara gratis, men det är jättemycket runt omkring. Man ska ha extra lektioner och fritidsaktiviteter. Vilket gör att många tycker att ett barn är det som är rimligt. Liksom.
2018 så var det minst antal födslar i Kina sedan 50-talet. Och fertiliteten ligger på runt 1,6. Alltså en bra bit under den här ersättningsnivån. Och det här skulle kunna ställa till problem.
Om man tänker på skatteintäkter och så vidare, så har man en krympande arbetsför befolkning, så blir det väldigt stora utgifter för staten.
The Economist had the best line about it, and I think we quoted in the book, where we say China is going to get old before it's rich enough to be old.
Lisa Eklund får medhåll från Daryl Bricker, som är vd för opinionsinstitutet Ipsos. Här har vi honom i en föreläsning på Center for International Governance Innovation.
The expectation is that by 2030 the Chinese population is going to start to decline. It's going to be a very old population and it's going to be a shrinking population.
Och grejen är att det här med sjunkande födelsetal och en äldre befolkning, det är inte bara ett bekymmer i Kina.
Danmark har ett problem. Födelseraten är den lägsta i 27 år och det föds inte nog barn till att försörja den äldre befolkningen.
Vad är det vi tittar på för konstigt nu då?
Skiftande regeringar har inte kunnat lösa problemet. Men det må vara en lösning.
Det här är en reklamfilm från ett danskt resebolag. Och där ville man få presumtiva mor- och farföräldrar att betala för sina barns semesterresor. För att de här barnen då skulle kunna se till att skaffa sig lite barn.
Bok din reise med vår ägglösningsrabatt. Fyr den av.
Men den här reklamfilmen lyfter också upp att det föds väldigt få barn i Danmark. En bra bit färre än två per kvinna.
Och vinn tre års förbruk av babyutstyr och en barnvänlig ferie.
Så är det i hela Europa och har varit i många länder ganska länge.
För befolkningen har faktiskt börjat minska i strax över 20 länder enligt FNs senaste rapport.
We will probably get somewhere between 8 and 9 billion people.
Tillbaka till Daryl Bricker på Ipsos.
Probably around mid-century, and then the human population is going to start to decline. And it's not going to stop.
Han och journalisten John Ibbitson har skrivit boken Empty Planet tillsammans. De har rest runt i hela världen och pratat med flera demografer som inte håller med FNs slutsatser och projektioner om att vi kommer nå drygt 10 miljarder människor till år 2100. De menar att de är överdrivna och osannolika.
So they try to project from what they know as opposed to actually what's happening in those countries right now based on their previous modeling and based on old information. And one of the issues that we're dealing with is that this change is accelerating far faster than their models are capable of capturing.
John Ibbitson och Daryl Bricker tror helt enkelt att urbanisering och kvinnors vilja till att ha färre barn ökar globalt mycket snabbare än vad FNs projektioner kan se. Därför är de mycket mer oroade för att befolkningen kommer börja sjunka snarare och snabbare än vi tror. Och det här sammanfattar något som vi verkligen har märkt i arbetet med det här programmet, och det är att demografi och kanske framförallt framtidsprojektioner för befolkning bygger väldigt mycket på antaganden. Antaganden som kanske är mer omdebatterade nu än någonsin tidigare.
Canada right now has a birth rate of about 1.6. China has a birth rate of 1.5. By the way, 36% of the world's population lives in two countries, China and India. And if they're not having kids, there aren't any other places that are going to have enough kids to replace them.
All good news on the environmental side.
John Ibbitson igen.
Nothing but bad news on the economic side. If you have fewer people, you have less consumption, you have less economic growth. Japan lost 450,000 people last year. Japan's in about three decades now of economic stagnation, caused in large measure by population decline and an aging society.
Det här kommer att vara en helt ny utmaning för mänskligheten.
Humanity has never decreased its population. It might have happened during the Black Death or during the horrible wave of death that took place when the old world met the new world. But we have never decided to decline. We have never decided that we will deliberately, because of the choices we made, become a species of whom there are fewer every year.
År 2018 var det första året i mänsklighetens historia när det fanns fler personer som var över 65 år gamla än yngre än 5 år gamla. Medellivslängden i världen har ökat från strax över 64 år 1990 till knappt 73 år 2019, och den beräknas bli ungefär 77 år till 2050.
What will that feel like?
Jag tänker att vi kan avsluta med det som John Ibbitson säger här.
What will it be like to live in a world someone born today will reach their 30s in a world we think where the UN is reporting there were fewer people here this year than there were last year, and there will be fewer people next year, and that will never ever stop.
För trots att han och Daryl ser en värld som kommer att ha ganska stora ekonomiska utmaningar framöver, så tror de att allt kommer att bli ganska så bra ändå.
We think it will be a world at peace. We hope that it will be a world that continues to be prosperous. It will be a world that is healthier in terms of the air and the water and the land. But we also suspect that it might be a world in which a poet first notices that for the first time in the history of our race, humanity feels old.
Nu har vi gjort det mest önskade programmet i Petri Dystopias historia.
Vi har ju också gjort det programmet som alla har sagt åt oss att vi inte kommer någonsin att våga göra.
Så är det ju verkligen. Programmet om överbefolkning, eller programmet om befolkning. Vad blev det för program egentligen?
Jag tycker en av de intressantaste sakerna som jag har landat i när jag har gjort research för det här är liksom att det handlar om så långa tider. Att såna här förändringar i fertilitet och sådär, det tar så lång tid innan det får effekter.
Mm.
Och att även om folk börjar få färre barn så fortsätter befolkningen ändå öka länge. Och det är ju liksom också dit att ska man koppla det till exempel klimatförändringar och miljöförändringar, så blir det också ganska tydligt att påverka befolkning och befolkningsmängden kommer ju aldrig vara en quick fix på någonting.
Nej, och när man har försökt göra det till en quick fix så har vi ju sett genom historien att det
blir otroligt obehagligt när man har i Kina och Indien försökt reducera barnafödande så att det ska gå så fort som möjligt. Mm. Det fanns ju en anledning till att vi tog upp det i början av det här programmet också i vårt scenario.
Mm. Och det är väl det som gör att många fortfarande tycker det är svårt att prata om, för att associationerna är tvångssterilisering, det är repressiv ettbarnspolitik.
Vill man diskutera det här vidare så tycker jag att man ska göra det på vår Facebookgrupp P3 Dystopia Eftersnack. Där kan ni dryfta era tankar efter att ha hört det här programmet.
Men det är också så att det här kanske är det programmet vi har gjort med allra mest siffror i. Och känner man att man vill dubbelkolla någon av siffrorna som vi har sagt och kolla var de kommer ifrån och få det klart liksom i huvudet, så finns ju källförteckningen till det här programmet på vår hemsida också.
sverigesradio.se/dystopia. Tekniker, det var Fredrik Nilsson. Det här programmet det producerades sommaren 2019 av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio. Jag heter Fredrik Rammel.
Jag heter Troel Kornfeldt.
Och jag heter Viktor Lövgren.
Vi hörs. 7 billion people on the earth. But there are fewer deaths than there are births. That's what makes the population grow. But if the birth rate keeps on falling, the growth will start to slow. Break it down, that's demography.